Jag har tänkt mycket på det här med systerskap på den senaste tiden. På hur starkt och fantastiskt det kan vara, men också på hur mycket smärta som ligger inbäddat i det. Jag tänker själv på hur många gånger jag har känt att jag inte vågar lita fullt ut på en annan kvinna. Att jag drar mig undan, att jag jämför eller känner mig hotad. Och det var inte länge sedan jag insåg att det även har påverkat mina val när det gäller vänner och nätverk. Idag vill jag prata om vad systersåret egentligen är, varför det finns och hur vi kan börja hela det. För jag tror att systerskapet är en av våra största källor till läkande, när vi hittar vägen tillbaka till varandra. Det här är ett sår som går djupt, inte bara i våra personliga erfarenheter utan också i vårt kollektiva minne. Det här är systersåret. Varmt välkommen till Självsnällpodden med Maria Hellander. Jag vill börja med att ta med dig på en personlig resa. Och här kan det hända att våra tankar om vad som är verkligt eller sanning går isär. Vilket jag själv måste säga att jag tycker är spännande. Tror du på reinkarnation? Att vi har levt ett tidigare liv? På denna eller någon annan planet? Jag arbetar ju även som regressionsterapeut genom regressionshypnos. Och det kan vara att du reser tillbaka till din barndom för att minnas saker som du har glömt, läka gamla sår eller trauman. Men det finns också en annan form av regressionshypnos då du går tillbaka till ett tidigare liv och minns en plats, en händelse eller till och med ett helt liv ifrån en annan tid. Det är så roligt och spännande att arbeta med den formen av hypnos. Och mina klienter är ofta starkt påverkade och fascinerade av det som dyker upp. Nå, det finns mycket spännande att utforska här, men det får bli till ett annat avsnitt. Jag kommer strax tillbaka till en regression jag vill berätta om, men först vill jag beskriva en sak som har varit ett hinder för mig. Jag har alltid haft svårt för nätverkande, eller grupparbete, eller kvinnogäng. Under studietiden blev jag enormt frustrerad så fort vi skulle göra ett seminarium eller studera i grupp. När jag sedan startade företag så fick jag hela tiden höra hur viktigt det är för oss kvinnliga företagare med nätverk. Men jag undvek alla former av sammankomster där vi skulle dela någonting med varandra. Jag blev bara irriterad på andra kvinnor och kände inte att jag kunde lita på att andra skulle ge mig lika mycket tillbaka som jag själv gav. När jag sedan flyttade från Stockholm till landet så insåg jag att jag behövde nätverka för att få jobb och sociala kontakter. Men det tog emot. Så kom det sig att jag gjorde en regressionsresa med en kollega som är en god vän till mig. Plötsligt befann jag mig i en tid århundraden tillbaka. Jag var en vis kvinna, en läkekvinna. Och människor kom till mig för att få hjälp med krämpor och bekymmer. Med örter och urgamla magiska riter vägledde jag byns invånare till hälsa och framgång. Och jag hade en liten son som jag ensam sörjde för. Under regressionen så hamnade jag så småningom i ett avgörande minne i det där livet. Jag befann mig på byns torg och invånarna stod omkring mig. Några män i uniformliknande kläder försökte ta fast mig och jag slog omkring mig. Jag hade en kniv i handen. Jag kände en sån fruktansvärd desperation, inte för mitt eget liv, utan för att jag kanske nu skulle försvinna från min lilla pojke. Och människor jag tidigare hade hjälpt anklagade mig nu för att vara Satans hantlangare. Jag mötte min pojkes skräckslagna ögon och hur kvinnorna i byn höll fast honom. När jag till slut blev nedbrottad och tillfångatagen och bortförd så lovade jag mig själv att aldrig mer lita på någon och att aldrig igen älska någon så högt som jag älskade mitt barn. Det var en mycket stark regression och jag grät floder. Samtidigt var det så läkande, för jag kunde lösa upp de löftena jag hade gett till mig själv där och då. Och oavsett vad vi väljer att tro, om det var en fantasi min kreativ hjärna skapade eller om det faktiskt har hänt, om inte min själ så någon annans själ, så blev jag hjälp. Jag började öppna mig för kvinnliga nätverk. Jag vågade lita på andra kvinnor och kunde ta emot den tryggheten och värmen som finns i gemenskap. Så vad är det jag egentligen vill tala om? Finns det överhuvudtaget ett sådant begrepp som systersåret? Ja, systersåret är det där subtila, ibland nästan osynliga avståndet som kan uppstå mellan kvinnor. Det kan till exempel vara den där lilla spänningen i kroppen när någon annan glänser. Den där röstens viskning, hon tror nog att hon är bättre än jag. Eller känslan av att behöva bevisa sitt värde även i en gemenskap. Systersåret handlar inte om att vi är elaka eller småsinta. Det handlar om att vi bär ett gammalt sår av brist på tillit. En rädsla för att inte räcka till, inte bli vald, inte få höra till. Det kan göra oss misstänksamma mot varandra, men också skapa rivalitet, avundsjuka och ett behov av att hävda sig själv genom att visa sig duktig eller trycka ner någon annan. Ur ett psykologiskt perspektiv kan vi förstå systersåret som en blandning av inlärda sociala mönster och biologiska överlevnadsstrategier. Våra hjärnor är skapade för att läsa av rang och tillhörighet. Det är en gammal överlevnadsfunktion. I små grupper behövde vi veta vem vi kunde lita på, vem som hade makt och var vår plats fanns. När självkänslan är skör börjar jämförelse bli ett sätt att försöka orientera sig. Är jag lika bra som hon? Har jag lika mycket värde? Är jag trygg här? Den här inre osäkerheten gör att vi lätt ser andra kvinnor som speglar av det vi själva saknar. Så att istället för att inspireras så känner vi oss hotade. Det finns forskning som visar att kvinnor i högre grad än män påverkas av social jämförelse när det gäller utseende, relationer och social status. Just de områden som länge definierat vårt värde i patriarkala strukturer. Men bakom den jämförelsen ligger ofta en längtan efter kontakt. Vi vill tillhöra, vi vill bli sedda. Vi vill bli förstådda, men vi är rädda att inte bli det. Ur ett andligt perspektiv bär systersåret ett djupare eko. Det är som en skugga i det kollektiva kvinnliga fältet. Ett eko av alla gånger kvinnor vänt sig mot varandra för att överleva. I den fornnordiska mytologin kan vi se både ljuset och såret i de kvinnliga relationerna. Systrar som håller varandra, men också rivaliteter och splittring. Det är som om myterna försöker spegla vårt inre landskap. Energetiskt kan man säga att systersåret är en störning i tillitsflödet mellan kvinnor. En avstängning i hjärtchakrat, i vår förmåga att känna att vi är ett. Och precis som alla andliga sår så bär det också med sig en gåva i sin kärna. När vi vågar se det, när vi vågar erkänna skuggan, öppnas porten till en djup gemenskap. För i grunden är systerskapet inte en relation mellan individer. Det är ett fält, ett levande nät av kvinnlig energi, kraft, som alltid har funnits. Men det fältet har brustit. Och nu är vi många som känner kallelsen att väva det samman igen. Så systersåret handlar egentligen inte bara om hur vi behandlar varandra idag, utan om ett arv, ett energiarv, ett psykologiskt arv, ett historiskt arv. Jag tänker också på hur tidigt vi lärde oss de här mönstren. Hur pojkar och flickor redan i förskoleåldern formas in i helt olika sätt att relatera. Forskningen visar att pojkars lekar ofta handlar om struktur, regler och tävlan. Fotboll, krigslek, tävlingar. Man blir en del av gruppen genom att följa reglerna. Det finns tydliga ramar. Gör du rätt får du vara med. Bryter du mot reglerna blir du utesluten. Men det är sällan personligt. Det handlar om spelet, inte om dig som individ. Flickors lekar ser ofta annorlunda ut. Det sker i mindre grupper, där relationen i sig är det centrala. Man leker familj, häst, bästisar. Man turas om att vara nära. I dessa lekar blir tillhörigheten själva regeln. Och det gör banden både starkare och skörare. För det finns inga tydliga linjer för vad som är rätt eller fel. Istället uppstår subtila sociala koder som vem som får vara med, vem som är bästis, vem som plötsligt hamnar utanför. Det är en slags tyst dans. En dans som tränar flickor i relationell intelligens, men som också riskerar att skapa en sårbarhet för uteslutning. Kanske är det där de första fröna till systersåret planteras. I känslan av att behöva läsas av, passa in, inte säga fel. Och samtidigt, det är inte hela bilden. För även den här dynamiken formas i patriarkala fält. Där flickors samarbete och lek länge har undervärderats och där kvinnors gemenskap sällan får utrymme att blomma fritt. Så jag vet inte heller vad som är hönan eller vad som är ägget här, men jag vet att vi bär spåren av båda. Vi lärde oss tidigt att tillhöra var någonting som man kunde förlora. Och kanske är läkningen av systersåret just det. Att återfinna en tillhörighet som inte behöver villkoras. Och för att kunna hela det behöver vi förstå varifrån det kommer. Inte bara till vår egen barndom eller vår egen mammas generation, utan långt, långt tillbaka i tiden. Låt oss backa bandet. Till det tider då systerskapet bokstavligen brändes upp ur våra kroppar. För det här såret är gammalt. Det är äldre än kyrkan, äldre än kungarna, äldre än våra efternamn. Historikern och forskaren Maria Quillhaug har skrivit mycket om det förkristna nordiska kulturen och om hur våra myter kan ses som levande uttryck för en världsbild där det feminina och maskulina fanns i balans. Hon beskriver att genus eller kön inte värderades på samma sätt som det görs idag. Det rådde en balans där det ena inte kunde existera utan det andra. Hon jämför det med ett träd där rötterna och grenarna är kvinnorna, den feminina kraften, och stammen är mannen, den maskulina kraften. I den här världen kunde kvinnor ha både andlig och världslig makt. De var sejdkunniga, bärare av magisk och ceremoniell kunskap, med förmågan att påverka skeenden på både det synliga och osynliga planet. Kvinnor kunde också vara krigare, jordägare och ledare. De kunde ta ut skilsmässa, äga gårdar och stå jämbördiga i hushållet. Myterna berättar om mäktiga kvinnor. Skade, som lämnade sin man och hans rike och valde sitt eget öde. Hel, som härskade över dödsriket. Freja, som var både älskarinna, prästinna och lärare i den uråldriga magin Seid. Det var en värld där kvinnlig kraft inte var något att frukta. Det var en del av helheten. Men så förändrades allt. När kyrkan kom till Norden följde en ny världsordning. En där det feminina kraftfältet sakta men obenhörligt försvagades. Kvinnans kropp, röst och intuition började kontrolleras, misstros och tystas. Hon gick från att vara bärare av livets mysterium till att bli en syndig varelse, en som behövde övervakas och förlåtas. Ägandet övergick till mannen, den andliga auktoriteten till prästen, den sociala makten till patriarkala strukturer. Kvinnan blev beroende, inte längre en del av helheten, utan en underordnad del i en ordning hon själv inte hade valt. Och i häxprocessernas tid nådde den här splittringen sin kulmen. Tusen och åter tusen kvinnor anklagades, förföljdes och till och med brändes. Ofta av andra kvinnor, ofta i små byar där misstanken lätt kunde växa till rädsla. För att överleva angav man ibland sin granne, sin vän, sin syster. Och den sprickan gick rakt igenom det kvinnliga kollektivet. Systerskapet blev farligt. Tystnaden blev en överlevnadsstrategi. Och det, tror jag, är en av de djupaste lagren i systersåret. Minnet av att när vi står tillsammans kan vi straffas. Att vår samhörighet en gång var vår styrka, men den gjordes till vårt hot. Om man tror, som jag gör, att vi bär mer än våra egna minnen, att det finns en sorts själens genetik, ett kollektivt undermedvetet som rymmer våra förmödrars erfarenheter, då bär vi också spåret av allt detta. Vi bär rädslan för att tala fritt. Vi bär skammen över att ha svikit en syster. Vi bär sorgen efter förlorad kraft. Och samtidigt bär vi också gnistan, fröet, minnet av hur det var innan såret uppstod. Det är det minnet som väcks till liv när kvinnor samlas i cirkeln igen. När vi delar, helar, lyssnar. Då börjar den gamla väven reparera sig själv. När vi möter varandra utan känslan av hot, ja, då händer någonting magiskt. Plötsligt kan vi se varandra med öppna ögon och inte som konkurrenter. Inte som någon vi måste försvara oss emot utan som speglar. Tänk på det. Varje gång du känner irritation, avund eller jämförelse är det inte nödvändigtvis ett tecken på att du är missundsam eller att det är den andra som gör fel. Ofta handlar det om en plats inom dig som längtar efter att få växa. Kanske lilla du aldrig fick glänsa som du ville. Kanske har du alltid hållit tillbaka på jobbet, i relationer eller i din kreativitet. Och när en annan kvinna tar plats kan det väcka den där gamla törsten efter utrymme och frihet inom dig. Och det är egentligen någonting väldigt vackert. För i en cirkel av tillit kan vi börja utforska de här känslorna tillsammans. Varför känner jag mig irriterad just nu? Kan det vara för att jag själv inte tillåter mig att ta den här platsen? Så genom att använda avund, irritation eller jämförelse som speglar kan vi upptäcka våra egna sår, begränsningar och längtan. Och när vi börjar göra det med värme och nyfikenhet så uppstår något som är djupt och läkande. Vi börjar ge oss själva den platsen vi alltid har längtat efter. Samtidigt som vi kan glädjas över att andra får göra detsamma. Så jag vill stanna en stund vid de här känslorna som vi ofta försöker putta undan. Irritation, avund, trötthet eller till och med ilska. För visst är det lätt att tänka så att hon tar så mycket energi eller hon pratar för mycket. Men när jag började se mina egna reaktioner som vägvisare istället för fiender så hände någonting stort. Jag upptäckte till exempel att min trötthet inför människor som pratar mycket egentligen handlade om någonting helt annat. Så fort jag umgicks med någon som pratar massor, då blev jag dränerad. Och det fick mig att tänka att personen jag mötte var en energitjuv. Men det som egentligen hände var att det väckte mitt egna sår kring att ta plats. Jag hade en gammal röst inom mig som sa: om du inte har något viktigt att bidra med, så håll tyst. Så varje gång någon annan tog plats så speglades den där förbjudna delen i mig. Den som längtar efter att tala fritt utan att behöva vara till nytta. Och eftersom jag inte vågade erkänna det så höll jag tillbaka min irritation. Jag svalde den. Log, nickade. Men inuti blev jag dränerad. För att hålla tillbaka känslor kräver enormt mycket energi. Men när jag istället började lyssna till vad irritationen ville visa mig blev den inte längre ett hot. Den blev en lärare. Och du kan prova det här själv. När du känner irritation, avund eller trötthet inför någon annan människa, stanna upp. Ta ett djupt andetag och låt känslan få finnas där. Utan att du försöker förklara den eller döma den. Fråga inåt. Vad i mig väcks just nu? Vad längtar den här känslan efter att jag ska se? Lyssna vänligt. Kanske hör du en röst från ditt yngre jag som säger: jag vill också få prata. Jag vill också synas. Jag vill också få göra fel ibland. Tacka känslan. Istället för att du kämpar emot kan du säga: tack. Tack för att du visar mig vad jag håller mig själv tillbaka. Och slutligen, gör plats. Låt känslan få andas ut. Kanske sträcker du på kroppen. Kanske viskar något till dig själv. Jag får ta plats. Jag får låta min röst höras. I det ögonblicket blir irritationen inte längre en energiförlust. Det blir energi i rörelse. En kraft som frigörs. Och när vi kvinnor börjar se våra känslor som budbärare istället för hot, uppstår något nytt mellan oss. Då kan en annan kvinnas styrka väcka vår egen. Hennes frihet kan väcka vårt mod. Hennes röst väcka vår längtan. Och plötsligt inser vi. Det här är systerskap på djupet. Inte alltid att vara sams, utan att vara sanna. Att våga möta våra skuggor tillsammans med kärlek. Forskning visar också att när kvinnor möts i trygga, stöttande grupper så aktiveras oxytocin och lugn- och ro-systemet. Det gör det lättare att känna empati, se varandra utan konkurrens och låta speglingen bli en gåva snarare än ett hot. Det är som om vårt nervsystem äntligen får minnet av hur systerskapet brukade kännas innan splittringen. När vi förstår historien, när vi ser våra egna reaktioner och avund som speglar av vår längtan, då kan vi börja hela systersåret. Det handlar inte om att plötsligt bli perfekt i gemenskapen eller att alltid känna kärlek och tacksamhet. Det handlar om att börja medvetet välja tillit. Så låt mig skicka med dig några tips. Om du saknar systerskapet, så skapa själv en kravlös gemenskap. Kvinnocirklar är just magiska för att de är kravlösa. Ingen prestation, ingen tävlan, bara närvaro. Att sitta tillsammans, dela det som är, utan att behöva lösa, rätta eller fixa. Det är läkande sig. Kanske i formen av en bokcirkel, handarbetersträff eller bara helt enkelt en cirkel. Fråga dina vänner. Skicka ut en förfrågan på Facebook eller sätt upp en lapp på någon anslagstavla. Mitt andra tips är det att lära dig själv att se spegeln. När du reagerar på en annan kvinna, fråga dig: vad väcker hon inom mig? Vad är det jag längtar efter men inte vågar ta emot? Avund, irritation eller jämförelse blir då verktyg för självinsikt, inte vapen mot varandra. Tredje tipset: håll utan att ta över. En central princip i systerskap är att hålla rummet, det vill säga att finnas där, lyssna, spegla, utan att försöka styra, rätta eller ta över. Det betyder att vi kan stötta varandra i växande utan att känna att vi förlorar oss själva. Vi behöver inte trösta, ge råd eller komma med lösningar. Kravlösheten växer i en icke-dömande atmosfär där vi välkomnar allas resor. Och det fjärde tipset, ritualer och naturen. Vi kan också väcka minnet av det uråldriga systerskapet genom ritualer, ceremonier och tid i naturen. Att tända ett ljus, sitta i cirkeln, låta tystnaden tala eller följa årshjulet tillsammans. Det är sätt att aktivera det kollektiva kvinnliga fältet igen. Om du vill nu, så ta ett djupt andetag. Föreställ dig en kvinna som du skulle vilja sända kärlek till. Någon som är nära dig eller långt borta. Kanske någon du känner eller någon som du aldrig har mött. Låt hennes närvaro väcka någonting inom dig. Kanske en längtan. Kanske en känsla av stolthet. Kanske en gnista som varit tyst länge hos dig. Och viska nu till dig själv inombords. Jag ser dig. Jag hedrar dig. Jag väljer tillit. Känn hur det sprider sig i kroppen, en värme, en öppning, en förbindelse. Och se om det är möjligt att ta med dig den känslan in i din vardag. Det är början på att systersåret, läkningen av det gamla och födelsen av en ny tillit i gemenskapen och kraften i kvinnors samvaro. Så vi bär alla spår av det gamla såret, men vi bär också minnet av hur det var när kraften flödade fritt. Systerskapet är inte förlorat. Det väntar på oss. I cirklar, i vänskaper, i våra hjärtan. Och varje gång vi vågar mötas utan rädsla så växer det starkare än någonsin. Och för dig som är Patreon till Självsnällpodden så har jag nu lagt ut en meditation. En meditation som vill stärka den här känslan av trygghet i ett systerskap. För dig som kanske känner av det här såret och känner att det ligger i vägen när det kommer till att vara nära andra kvinnor. Så gå in på Patreon och ladda ner eller gör den här meditationen om systerskap. Och med det så vill jag tacka dig för att du har lyssnat. Ditt lyssnande, din delaktighet, gör skillnad. Var rädd om dig. Hej då!